Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Glad påsk, gott folk, och här är ett program för oss som bara älskar fisk. Idag ska vi se om vi kan tjata upp några gäddor eller möjligen några humrar. Vilken rysare det kommer att bli. Jag hoppas att ni har det bra, att ni håller er friska och krya i eländestiderna som vi lever i nu. Jag gör det i alla fall, och det är påsk, det är godis, det är kaffe. Precis som sig bör. Dagens kaffe dricks faktiskt i en sponsrad kopp. Jag säger sponsrad för att jag kommer inte på något bättre ord. Min kära vän och kollega Tony Rosenholm skickade en kopp till mig som han har designat själv med Kiss-tatueringarna från Alive 2. Alltså inte tatuerade på en kopp utan tryckta på riktigt då, men det är de här bilderna på den märkliga Peter Criss och den elaka Gene Simmons och lite dödskallar och sånt. En väldigt trevlig kopp. Jag tackar Tony, det var väldigt trevligt att få en ny kopp till samlingen. Som ni vet så brukar jag ju sörpla i mig lite kaffe när jag poddar och så vidare. Och ja, koppar finns det gott om, som de brukar säga i metallbranschen. Den var till Sverige. I förra avsnittet så skämtade jag lite friskt om att jag kanske borde göra en t-shirt. Och jag hade förslag på designen. Det tog mindre än 24 timmar så dampte ner ett förslag på just en sådan design. Från Ejolf Lund i Laxevåg, denna mytomspunna ort. Kanske den tidigaste kända norska orten av alla. Det vet inte jag, för jag kan ingenting om norsk geografi. Och han har designat en tröja och jag har nu tryckt upp 40 stycken av den som är på väg hit. Jag la ut detta på Facebook och då blev de flesta faktiskt sålda direkt. Jag tror det är någon kvar, men om det är någon som är intresserad som hör detta, och ja, det enda stället för att det ska vara rättvist är att ni går in på Facebook och skriver något i kommentarsfälten. Eftersom jag kommer beta av alla i tur och ordning. Jag beställde 10 av varje av medium, large, extra large och 2 extra large. Jag tror faktiskt att de flesta är borta. Där kan vara någon kvar, men jag kommer att beta av alla i tur och ordning. Så att de som skrev först på Facebook, de får först. Och ingen får köpa mer än en. För det här är så illa sjukt. Så att jag vet inte att själva risken eller chansen att gå omkring på stan en helt vanlig söndag i Hudiksvall och att det kommer en människa med mitt ansikte på sin mage. Jag kan inte med ord beskriva hur roligt jag tycker det är. Så att någon överhuvudtaget vill köpa det här, det är skojigt. Åh, sjukt. Ursäkta. Så tack till Ejolf Lund, din fantastiska människa. Och tack till Laxevåg för att ni finns. Jag kommer aldrig sluta prata om Laxevåg. En vacker dag så ska jag åka dit också. Och stjäla en sån kommunskylt. Och så ska jag ha den hemma och så ska jag titta på den så att det är det sista jag ser innan jag somnar. Och det första jag ser när jag vaknar. Nåväl, det är en podd också. Det är en podd också. Kaffe. Vi börjar ju närma oss femårsjubileet här och det är nästa avsnitt. Det mytomspunna majavsnittet blir väl nummer 72 då, och så är det 5 år sedan som den här vansinneseskapaden startade och tydligen aldrig tar slut. Och jag vet redan vad jag ska prata om där faktiskt, och det kommer nog inte bli ett kissavsnitt. Utan någon har önskat någonting och någonting föll i god jord. Det har faktiskt kommit ett par önskemål nu på sistone som har startat små kedjor av, ja, vad kan det vara? Maräng i min hjärna. Och gjort att jag blev lite sugen på det. Jag blev lite sugen på det. Och sen så blev det någonting nu. Och därför ska vi idag, denna härliga påsksöndag i april 2020. Isak har namnsdag idag. Så där är det juletid. Ta det försiktigt med den förrädiska julmaten. Vi ska idag prata om en av mina första skivor och en av de märkligaste samlingsskivorna någonsin, nämligen Kiss Killers. Carl Linnaeus skrev till mig och påstod att vad var det han påstod? Det var någonting om att Iron Maiden också hade en skiva som hette Killers, så att de var inspirerade av varandra. Och jag sa att nej, jag tror att den är inspirerad av att det senare kom en låt på Creatures of the Night som heter Killer. Och så skrattar vi lite åt det, vilket nu när jag säger det högt ter sig fullständigt orimligt eftersom det inte var roligt. Jag får tänka lite på det. Men Kiss Killers köpte jag på kassett någonstans där och sent 82, kanske mitten av 82, men sent 82 måste det ha varit. Jag var 5. Ja, men precis, för jag fick ju Unmasked och det först 81. Och jo, jag hängde nog med lite där. Jag hade på något märkligt sätt så lyckades jag tillskansa mig kassetträttigheter i familjen, så att jag gick med i någon slags klubb. Eller inte jag, för jag var liten. Men min mamma gick med i någon slags klubb, så att jag fick Anni-Frid Lyngstad Something Going On kassetten och Kiss Killers och senare Creatures of the Night hade jag också på kassett, och Peter Criss Let Me Rock You och allt det här då inom. Det var någon slags ta tre, betala för en, men sen får du betala fullpris resten av ditt liv typ. Det var väl så de jobbade. Och jag misstänker att just någon av dem var fullpriskassetten innan vi sa upp det där. Men alla de där hade jag på kassett. Anni-Frid Lyngstad kan jag inte minnas att jag lyssnade på i någon nämnvärt mycket. Men nu när jag tänker på det så jag hade ju den och jag har nog inte hört den sedan dess. Och det är ju ändå nästan 40 år sedan. Jag borde nu faktiskt lyssna på den plattan. Tänk om det bara sköljer över en massa minne och den låten och den låten. Det händer ju ibland när man har hittat någonting som man inte har hört eller sett på länge. Bara, det där minns ju jag. Jag kan något om detta. I know this. Nåväl, Kiss Killers var ju sannoliken en favorit, och för mig då som inte ägde alla Kiss-skivorna, eller knappt ens någon, så var det ju naturligtvis perfekt att få alla de bra låtarna på en och samma skiva. Som ju är själva grejen med samlingsskivor, att för pöbeln så får man alla de bra låtarna utan att behöva lyssna på det där andra som artister envisas med att släppa ut. Det är ju jobbigt det där. Jag vet att det snackas mycket om det där idag. Att, kommer ni ihåg att man kunde köpa en singel 1980 länge sedan? Och då fick man ju bara den låten man ville höra. För tänk vad jobbigt det var när man fick köpa en skiva som en artist hade spelat in. Och så var det bara en låt man ville höra. Och så tvingades man lyssna på de andra 11 låtarna. Ja, gud så jobbigt. Vilken läskig tid det var att leva i. När vi inte kunde välja att bara lyssna på en och samma låt hela tiden. Fast det kunde vi. Jag kan sakna det lite idag. Jag är mitt uppe i ett avslutande. Jag har aldrig lyssnat på Thin Lizzy någonsin. Jag har bara sett ett coverband som heter Ain't Lizzy. Därför att Brian Robertson var med. Jag gillar Brian Robertson på gitarr. Men jag har aldrig lyssnat på en hel studioskiva av Thin Lizzy. För jag har aldrig brytt mig. Det finns ingenting i musiken som intresserar mig. Men så tänkte jag, men nu har man ju möjlighet, nu har jag Spotify, att jag behöver inte gå och köpa skivorna. Så jag startade en liten tråd på min personliga Facebook-sida, Alex lyssnar på Thin Lizzy. Och så har jag lyssnat av de 12 studioskivorna, har jag lyssnat i 3 sjok, så 3 åt gången. Och utan kronologisk ordning eller så, utan jag fick lite tips då av en norsk människa som heter, var det Steinar? Jag tror det var Steinar. Tack Steinar. Och var det inte du Steinar, så var det någon annan, och då tackar jag dig också. Men jag tror det var Steinar. Som skickade, för jag undrade om Thin Lizzy var likadant uppbyggd som Kiss med olika sättningar och ja, hade de en symfoniperiod eller något sånt där. Sånt kan vara viktigt att hålla reda på. Och då fick jag en liten lista, att, ja men ungefär så här, 3 första, lite bluesigare med Eric Bell på gitarr. Och sen kom Brian Robertson med och så var det 5 plattor och sen så bla 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 bla. Så den listan har jag bara precis ögnat igenom, men jag har inte brytt mig om att lyssna i skiv i ordning efter den. Utan jag plockade första trippeln blev, nu ska vi se, den som alla hyllar mest, Black Rose när Gary Moore lirar gitarr, och sen så blev det Jailbreak, för det är väl en av de stora klassikerna, och sen blev det Nightlife. Och redan efter de 2 första var jag jättebesviken. Jag tyckte inte alls det var särskilt bra. Det är inget fel på spelandet, det är ju supermusik allihopa, förutom att jag inte riktigt klarar att fylla in något mumlande. Men Gary Moore på gitarr är ju, det räcker ju, han stämmer gitarren, så har han ju spelat röven av alla gitarrister som är runt honom. Men, och trummorna är ju fantastiska och de har ju en samspelthet, bla bla bla. Men låtarna är på de skivorna för mig så vansinnigt tråkiga så att jag faktiskt bara undrar, vad har jag gett mig in på? Sen kom Nightlife. Och där blev jag, då lyssnade jag och sen gick jag en extra runda och lyssnade en gång till. Och sen lyssnade jag på plattan en tredje gång. Och det var länge sedan en studioplatta fick mig så och bara, oh! Den satte sig som en krocketklubba i skenbenet. Och då fattar jag att okej, här finns ju någonting någonstans som jag måste leta efter. Och sen har jag lyssnat på, så lyssnat på en trojka till. Jag kommer inte ihåg exakt nu, men jag har i alla fall tre kvar nu. Och på det hela taget så får jag säga att det har varit en trevlig resa. Och jag ser fram emot de sista tre skivorna. Och när jag skriver om vad jag tycker om skivorna, där är alltid någon som blir helt förfärad över att jag inte gillar det som man ska gilla. För det finns ju alltid någon form av... Om det är Iron Maiden man lyssnar på så ska man ju alltid automatiskt tycka att Powerslave är en bra skiva fast jag tycker den är astradig. Till exempel, det finns massor av ska och måste i musikvärlden som de retrona fansen alltid hävdar existerar. Men jag har ju aldrig riktigt dansat efter den pipan utan jag har hittat egna vägar i mina skogar. Och just med Thin Lizzy så verkar det som, nu när jag har lyssnat på 9 plattor så kan jag faktiskt skönja ett litet tema av vad i bandets utveckling det är jag tycker om. Och det är de tre plattorna jag faktiskt tycker är bra. Det är än så länge, det är Vagabonds som är den sista med Eric Bell. Och sen är det Nightlife och Fighting som är de två första med Brian Robertson. Den perioden där, då skrev de bra musik. De hade någonting till mig. Och sen tyckte jag om Thunder and Lightning. Det kommer jag ihåg också, för det var lite rock'n'roll på den. Lite mer metal, Thin Lizzy. Men jag har som sagt tre plattor kvar och det är roligt att ha lyssnat igenom. Jag kommer ju aldrig att lyssna på skivorna igen. Det finns, alltså, det intresserar mig inte och det är så. Får man ju lov att vara. Men man kan ju lyssna på musiken då utan att man måste samla och köpa alla deluxeboxar och sånt. Man får ju lov att lyssna på musik en gång och bara säga, men det här var ju kul och sen skita i det. Jag har faktiskt ett projekt till jag funderar lite smått på. Jag har aldrig hört en hel skiva med AC/DC. Men då är det lite fler skivor att ta sig igenom. Och redan på förhand kan jag känna att musiken intresserar mig faktiskt ännu mindre än vad den gör med Thin Lizzy. Men det spelar kanske ingen roll. Jag kanske hittar plattor där som jag tycker är fantastiska ändå. Det vet man ju inte. Och kanske får jag aldrig veta. Kanske får jag veta. Alla ni som vill läsa om sånt här när jag håller på och hittar på dumheter. Så jag har ju både en Facebook-sida för Room Service men även en för mig själv. Där jag är mig själv. Men det man ska vara jäkligt noga med, och det gäller Room Service också, det är att jag tillåter inte vad som helst. Du har ingen som läsare och följare har ingen yttrandefrihet. Jag har fått blockera några människor som envist hävdar att de kan skriva vad som helst som kommentar när jag skriver någonting. Då har jag varit sådana lite snäll och att ja, men nu är det så här att det här är min Facebook-sida och här använder jag till detta och du är inte välkommen att skriva detta. Jävla censur och yttrandefrihet. Nej, nu misstar du mig för världen eller en myndighet. Jag är diktator på mina små sociala utfästelser och så får du göra vad du vill på dina och så bryr inte jag mig om det. Men ni hör ju själva. Men ni vet ju också vem det gäller. Vilken sorts människor det gäller. Så man får gärna gå in och följa och läsa. Och man får gärna kommentera. Och då kommenterar man alltid med glädje. Och lite sådär spjuveraktiga vitsar. Gärna dåliga. Jag har ju ägnat ett helt liv åt att leva omgärdad av dåliga vitsar. Men aldrig någonsin... aldrig någonsin kommentarer som skulle kunna komma från någon som har gått i livets hårda skola, så kan vi säga. Nåväl, vi ska podda, poddavsnitt ska det bli, någon gång ska vi komma igång också. Vi ska prata med Kiss Skiva idag, hur långt kom jag innan? Den heter Kiss Killers och är en samling och den innehåller låtar. Främst för att skivor blir mycket, mycket tråkigare om de inte gör det. Och inte alls lika prisvärda. Sen finns det skivor som innehåller låtar som inte alls är prisvärda eller är tråkiga likförbannat. Men det är för någon annan på dem med andra band och så vidare. Jag har faktiskt ställt fram min egna gamla originalvinyl. Jag köpte inte vinylen direkt då när jag var liten knodd utan den kom senare, kanske när jag var 8 eller 7 eller någonting. Men då köpte jag... Nu får ni en liten rebus här. På min skiva så står det en liten 4 längst upp till höger på baksidan. Vad betyder det? 3, 2, 1-0. Det betyder naturligtvis att den jag har är den skandinaviska utgåvan. Så längst ner till höger står det Teamtryck Oslo. Som är ett av de finaste små märkena man kan ha på en LP-skiva tillsammans med Sibtryck Tumba. Det är sånt som får mina små näsborrar att vidgas och gråta lite. Kiss Killers då. Ja, vad har vi där? 1977 så började ett europeiskt bolag vid namn Fonogram intressera sig för Kiss. Och jag tror de köpte lite stocks eller någonting, vad man nu köpte i Casablanca. Det var inte mycket mer än så, men fram till i början av 1980 så köpte Fonogram, som då hade en amerikansk del som heter Polygram. Då köpte de Casablanca helt och hållet. Neil Bogart sålde sitt livsverk, tänkte jag säga. Men det var det ju inte, han hade haft det i 7 år. Men han sålde sitt skivbolag för att satsa på annat. Diskon var död och han behövde få in lite pengar. Så han sålde Casablanca. Och det som följde med Casablanca var ju mycket disco. Village People och hon, vad heter hon, Donna Summer och lite sånt. Och det var ju lite jobbigt, men de fick ett stort namn med sig. Nämligen Kiss. Nu hade Kiss förvisso, om man satt upp fingret i luften, så var ju populariteten inte riktigt på samma nivå som tidigare. Men de hade nyss genomfört en stor USA-turné 1979. Och de hade, framförallt så sålde ju Dynasty ganska bra, även om den inte sålde multimiljoner, så sålde den ju bra. De hade ju en världshit på skivan med I Was Made For Loving och så vidare. Så Polygram tänkte att, ja men vad gött, vi får ett stort band här och där kan vi casha in. Sen kom verkligheten. Det första Kiss släppte var Kiss Unmasked, som ingen brydde sig om. Det blev inte ens en USA-turné. Så gick de in i studio och skulle enligt egen utsago spela in rockmusik igen. Ut på andra sidan kom Music from the Elder. Där någonstans drog ju Polygram öronen åt sig något så in i helvete. Vad fan är det här? Vad hände med det där stora namnet, stora bandet? Usch, fy och elände och hans bror. Vad jobbigt allting blev. Så när The Elder hade bombat helt så sa Polygram någonting i stil med att, alltså, vi måste ju på något sätt försöka casha in. För de hade ju dessutom en liability, en vad heter det på svenska? Ja, ett aber med det här jävla bandet. Och det var att det var ett skivkontrakt på trummisen, ex-trummisen också. Han skulle ju släppa två plattor. Först släppte han Out of Control som ingen brydde sig om. Men som om inte det var lök på laxen så släppte han även Let Me Rock You 1982. Alltså om ingen brydde sig om Out of Control, så då brydde de ju fan sig knappt på själva skivtryckeriet om Let Me Rock You. Att jag tycker den är bra, det var det ju ingen som brydde sig om då. De ringde ju inte till mig och frågade, och jag fick inte skriva några recensioner mycket på grund av min knapphändiga skriftkunskap 1982. Så de hade väldigt mycket pengar i det här bandet som inte alls levererade någonting tillbaka. Varför de sa till Kiss att så här är det, vi ska släppa en samlingsskiva med era bra låtar. Alltså inte de ni har gjort nu, utan de bra låtarna. Och ni ska skriva 4 låtar, det ska vara 4 nya låtar på plattan. Och det ska vara rockmusik. Och jag gissar på att brevet som de skrev, om det var skrivet i Times New Roman storlek 11,5 eller 12, så stod ordet rockmusik med storlek 950 eller någonting. Inga jävla symfoniorkestrar, inga jävla barnkörer och inga temalåtar, utan 4 låtar rockmusik, gör det, annars åker ni på smäll. Och det här var ju då innan Kiss stämde sitt skivbolag för att få in en massa miljoner som de inte fick. Det har jag ju pratat om för många, många år sedan, det är en av mina favorithistorier med bandet, hur de sabbade sin relation till sina egna chefer. Genom att försöka få pengar av dem. Och så blev de erbjudna pengar och så sa de nej för de ville ha mer. Och då fick de mindre. Det är så mycket fel i det. Det kanske är värt att köra en extra om den en gång. Alla ni som inte har hört den storyn om The $6 million Solution. Ni kan gå in och lyssna på ett av de tidigaste avsnitten. Jag tror det måste vara 4:e eller 5:e eller något sånt. Ja. Står inte det. I alla fall så blev Kiss ålagda att spela in musik. Finns ju bara ett litet problem i det här som vanligt, att bandet var ju nu då en trio eftersom Ace Frehley for all intents and purposes hade helt lagt av och bry sig om vad de höll på med. Och på sommaren 82 så skulle han faktiskt sluta i bandet mer eller mindre. Jag har läst lite om det här eftersom han ändå körde höstturné. Det är så mycket med kontrakten här att de måste vara tre originalmedlemmar, för annars är kontrakten med Polygram och Fonogram void. De skrev ju ett nytt kontrakt i februari 80 när de hade något att komma med. Skulle Fonogram Polygram säga att deras kontrakt är ogiltigt nu och ni får skriva ett nytt, och skulle Kiss ju inte alls få samma möjligheter eftersom de inte har levererat något på flera år. De har bara fått en massa förskott som de aldrig har fått vinst av. Gjort vinst av. Men så de var tvungna att hålla skenet uppe. Lite som symfoniorkestergrejen 2003. Det måste vara tre originalmedlemmar. Ingen hittar hejs. Nej, då får vi sminka upp teknikern. Men ja, Peter, kan du komma och spela? Nej, det vill jag inte. Snälla. Du måste. För det måste vara tre originalmedlemmar. Jävla lurigt band det här. Men så att Kiss är ju en trio här på våren 82. Men det hindrar ju ingen. Det har ju inte hindrat dem tidigare. De har gjort hela studioskivor utan att vara originalmedlemmar. Så att in i studion, och nu ska vi se, nu ska jag försöka reda ut de här fyra låtarna då. Nu vänder jag på min teamtryck Oslo och så tittar jag på baksidan, och då ser vi ju att vi har fyra nya låtar som vi ska prata om. I'm a Legend Tonight, Down on Your Knees, Nowhere to Run och Partners in Crime. Jävla bra titel på en låt. Man borde skriva en bok om det. Eller en bok som heter det. Jag ska prata med Claes Lindholm om han är intresserad. Partners in Crime, det låter som en bra bok. Det låter ju framförallt som en bok som det finns en del två av, som släpps den sista oktober och som man kan förboka på Ginza. Och om man gör det så kan man ju faktiskt få en affisch på Ace Frehley live i januari 77 och ett signerat kort, dock inte av Ace Frehley men av mig, fast en bild på Paul och Jean. Det där var så kallad subliminal reklam. Jag vet inte riktigt om ni märkte det, att jag pratade om Kiss i största allmänna ordalag, men jag smög in helt obemärkt lite ord som skulle få er köpsugna och sådär Ginza. Där ska jag gå in och förboka en bok, för det är värt det. Man behöver inte betala det nu heller, utan man kan förboka det nu och så får man betala det när den kommer sen i oktober. Men om ni förbokar nu så ser det fint ut i papperna. För jag blir glad när det ser fint ut i papperna, för då blir andra glada på mig. Och så säljer vi många böcker, och så kommer ni att få läsa om 1973 i ett kapitel som ingen någonsin har skrivit innan. Man liksom har samlat ihop all information där, eller man, jag och Carl. Framförallt jag och Carl. Och ni får ett kapitel om bandet bakom bandet, om de fem viktigaste personerna bakom bandet. Och ni får ett enda kapitel om bara om Paul soloturné 89. Och sen så då framsidan på boken, som är en bild ifrån fotosessionen inför Rise to It-videon 89. När Paul och Jean sminkade sig igen. Ett kapitel bara om det. Alltså det är ju så mycket bra. Ni hör ju själva. In på Ginza förbok. Jag vänder på min skiva och jag läser titlarna och jag njuter av att läsa de här fyra nya spåren. Som, där tre av dem skrivs ny. Alltså, mer kaffe. Tre av de här låtarna skrevs nya till Killers-skivan på våren 82, men en av dem var faktiskt skriven ett helt år innan. Ska vi se, hur ska vi gå? Det roligaste är ju... Jag börjar på sida ett, och då tar vi I'm a Legend Tonight, Down on Your Knees, som ju är två nya låtar. I'm a Legend Tonight av Paul Stanley och Adam Mitchell. Det var en av de tidiga låtarna som Adam Mitchell skrev när han blev ombedd att skriva låtar med Kiss. Skrev lite låtar med Gene också. Det dök upp en fantastisk låt i Genes Vault, Something Seems to Happen at Night. Och sen så har vi låtar på Creatures of Night-skivan, inklusive titelspåret och lite sånt. Om den låten finns inte så mycket att säga. Den är aldrig spelad live. Vi vet inte så mycket om den. Den är skriven någonstans där i januari, februari 82. Och sen... kanske tidigare, men någonstans där, för det var där han blev kontaktad av, jag tror det var Michael James Jackson som förde ihop Kiss med Adam Mitchell. Och Michael James Jackson är den som har producerat de här fyra nya låtarna på Killers. Men den andra låten, där finns det lite att prata om, Down in Your Knees. Om vi läser låtskrivarna här, Paul Stanley, Michael Japp står det, men man heter Michael Japp. Och så Brian Adams, det är ju han som sjöng i De tre musketörerna-filmen. Så han känner vi ju till och har sjungit med Mel C. Det är de tre som står som låtskrivare här, och det är lite lustigt, för går man in på Library of Congress i USA, alltså där, ja, vem har skrivit vad, typ, så står Jim Vallance med också. Eller Vallance, det är två L. Jim Vallance. Som låtskrivare. Och det är ju Bryan Adams och Jim Valance, det är de som har skrivit War Machine och lite sånt också. Så jag vet inte riktigt varför han inte får vara med på skivan. Men han är i alla fall med och får betalt längst in på kontraktet eller på Library of Congress. Om man nu är intresserad av sånt. Den låten är ju lustig. Den spelades aldrig live heller såklart. Av oklar anledning. Eller av solklar anledning. Förutom en enda gång. Och då är det ju några sekunder. Vi är i USA. Det är i februari 84. Ska vi se. Jag ska inte behöva plocka fram det. Jag tror de är inte i Albuquerque. Indianapolis är det nu. Typ 14 eller 18 februari 84. På Lick It Up-turnén. Och så... efter Black Diamond så kommer de ut och innan de ska dra igång första extra numret så står Paul och drar lite riff på gitarren och råkar Down on Your Knees riffet komma. Och han kör det lite och han sjunger Down on Your Knees här för mig bara orden och lite sånt över och sen bara, nej den kan vi inte köra, den har ni aldrig hört, säger han till publiken. Roligt av två anledningar, dels för att detta är den enda gången som en enda sekund av denna låten är luftad i någon form av livesammanhang. Och för att han faktiskt där och då minns att nej, den här samlingsskivan släpptes ju inte i USA. Den släpptes inte på hemmaplan. Den släpptes överallt annars. Det finns australiensiska och mexikanska och norska och japanska utgåvor. Men den släpptes aldrig i USA. Och ända fram tills idag så har väl aldrig de fyra låtarna släppts officiellt. De har släppt Nowhere to Run och Partners in Crime. Och möjligen I'm a Legend Tonight. Jag läste att den var med på någon slags samling 2004 eller något. Men Down on Your Knees har nog aldrig släppts officiellt i USA. Vad jag vet. Jo, vänta. De gjorde ju den här jätteboxen med nyutgåvor på vinyl för några år sedan. Där är ju låtarna med. Ja, strunt i det. Alltså det är väl ändå märkligt att det kan komma fyra nya Kiss-låtar som de i USA måste köpa som importplatta. Det är ju jätteroligt. Det kan jag ju ligga vaken och tänka på flera nätter i rad om det skulle vara så. Men i alla fall, I'm a Legend Tonight, Down on Your Knees. Två låtar som... Jag älskar I'm a Legend Tonight. Down on Your Knees tyckte jag var sämre när jag var yngre, men jag gillar den idag. Och produktionen lämnar lite att önska. Det är inte så mycket bett i gitarrerna. Trummorna är lite tillbakahållna. Det är väl hyggligt ljud och sådär, men man märker att det är contractual obligation music liksom. Och nu tänker jag fortsätta med låtarna på sida 1, bara lite kort. Och då använder jag mig då av den norska utgåvan, så vi bryr oss inte om det här. Att det finns andra låtar på andra utgåvor. Att om man har den australiensiska eller nyzeeländska så får man väl Shandy och Talk to Me. Och har man den japanska så får man Escape from the Island och lite sånt. Den ska vi prata om däremot lite senare i programmet. Men jag tänker bara lite som hastigast lyfta då att fyra superhits med Kiss som man lägger in på en samlingsskiva för att återskapa bandets forna glans är, och nu säger jag i rakföljd utan omsvep och krusiduller, Cold Gin. Ja, jag köper det. Det är en märklig låt att ha överlevt i alla år. Det är Gene som sjunger fast det är en Ace-låt och den handlar om sprit. Men den har ju faktiskt varit med i princip alla turnéer sedan den skrevs 74. Inte riktigt, men många av dem. Och fler. Love Gun. Ja, men superhit. Topp 5 Kiss superhits kanske. Jag skulle gissa på det. Studioversionen, inga krusiduller. Shout It Out Loud i en kraftigt nedkortad version. Lite lustigt kan man tycka att de tog singelversionen. Alltså ni vet, på Destroyer så slutar den ju med dum. Ja, inte så, men ett skrik och så bara ett avslag. Och sen på singeln så fejdade de den istället. Och här tog de då singelversionen och fejdade den ännu tidigare. Så den här är ju typ 15 sekunder kortare än Destroyer-versionen. Typ 2,5 minut lång eller något sånt. Men det är ändå en superhit. Och en av de märkligaste låtarna som försvann ifrån låtlistorna efter Creatures-turnén så kom den inte tillbaka förrän efter halva Crazy Nights-turnén. Sen har den ju aldrig släppt igen. Men den var borta i flera år. Och det kan man ju... Det är ju lite märkligt. Och sen den sista, fjärde och sista superhiten på sida 1. Och det är nu vi sätter näsan i brödrösten. Sure Knows Something. Nog för att Dynasty var den sista hitskivan bandet släppte. Men Sure Know Something är väl ingen hit, den är aldrig spelad live. En märklig video är gjort till den. Och det var väl ingen hit. Någonsin. Det är ju en jättebra låt, absolut. Men vad har den där att göra? Jag fattar ingenting. Och det är väl inte meningen heller. Men nej, sista låten på sida ett så bara, vad är det här? Det här var ju inte någon annan låt. Nåväl. Sex bra låtar och ja, vi vänder sida helt enkelt. Det gör jag rent fysiskt här nu också. Det ser ju inte ni, men jag tänkte att jag säger det för kanske ni anar det i stämningen. Och så kör vi sex låtar till. Och nu tänkte jag, nu har jag så mycket att säga om de nya låtarna. Så jag börjar med superhitsen först. Så att vi kan beta av dem och gå vidare och slippa prata om dem sen. Detroit Rock City, efter de två nya låtarna så Detroit Rock City. Ja, men trevligt. Utan det långa stå i köket introt och slutar abrupt i slutet där. Så att man inte behöver fada in den i King of the Nighttime World. Och inte nerkortad på samma sätt som den var på Double Platinum och sådär. Utan en normal version av låten. God of Thunder, utan de otäcka barnen. Barn är ju av naturen otäcka och onda. Och det är ju därför den låten är så läskig. Men de har tagit bort början där med Okay, God Reception. Så den går rakt in i låten och det är bra. Vill jag se otäcka barn så får jag titta på Omen eller lyssna på Destroyer. I Was Made for Loving You, absolut. Superhit. God of Thunder är väl med för att Gene skulle ha någon endaste låt, gissar jag. Det blir inte så många annars. Och den är ju, det är ju en hit så, alltså det är ju en signaturmelodi kan man väl säga. Det är ju demonens signatur. Men I Was Made for Loving You, det är ju en hit i sin egen rätt. Lite nerkortat intro men i övrigt samma version som alltid. Och så avslutar vi med Rock'n'Roll All Night live version ifrån Alive då. Jättetrevligt så, men absolut. En låt saknas ju. Om man nu ska göra en skiva med bandet Superhits så är det ju obegripligt att Beth inte är med, för det är ju bandets enda regelrätta hit på det sättet. Jag gissar att det var för att de skulle visa på ja, någon lite hårdare stil, men varför är då Sure Know Something med? Obegripligt. Det hade ju faktiskt passat att avsluta, men okej, det hade varit fyra låtar från Destroyer-skivan också. Det kan vara det med, nu när jag tänker efter. Ja, vad fan, jag har ju redan köpt Destroyer en gång. Jag behöver inte fler. Sa inget Kiss-fan någonsin. Nåväl, fyra superhits avklarade och vi går in i själva essensen av det här poddavsnittet när vi ska prata om Nowhere to Run och Partners in Crime. Om vi börjar med Nowhere to Run, vad har vi på den då? Jo, skrevs våren, eller ja, någonstans december, januari 80-81. Och är en av låtarna som Kiss började pula med i Ace in the Hole-studion. För det är så här, efter Unmasked-turnén 80 så skulle de gå in i studio igen. Och för att göra det behövde de förbereda sig lite grann. Då gick de in i Ace egen studio. Där satt de och spelade in musik, eller i alla fall Paul och Gene och Eric. Ace satt uppenbarligen helst uppe i huset, inte nere i källaren i studion. Större delen av dagarna och han tittade då gärna på tv-serier, drack sprit, knackade och tittade på gamla Kiss-konserter och inspelade också. Han var självklart delaktig i inspelningarna av låtarna lite grann, det var i hans studio. Men hur mycket det vet vi faktiskt inte till någon reda. De satte fem låtar där varav tre skulle komma att överleva lite längre. De fem låtarna var, nu ska vi se så jag inte behöver leta fram mina papper här, Deadly Weapons, Nowhere to Run, Feel Like Heaven, Reputation. Eller var det de fyra? Så kan det vara. Det var nog de fyra. Och sen så efter februari så åkte de till Penny Lane Studios i New York. För det här Ace hus och studio låg ju långt upp i Connecticut. Eller nere i Connecticut. Jag vet inte var Connecticut ligger. Han bodde någonstans som var otillgängligt. Sitta här och fejka mina geologikunskaper. Då åkte de in till New York istället och började köra lite på Penny Lane Studios där och med en kille som heter Rob Freeman som engineer. Han var även engineer i Ace in the Hole. Och då tog de med sig tre låtar i alla fall. De tog med sig Deadly Weapons, de tog med sig Nowhere to Run och de tog med sig Feel Like Heaven. Feel Like Heaven har vi 40 sekunder av en demo med Gene då. Han sjunger här, I wanna wrap your steaming piss flaps around my nose. Det är den Gene Simmons hemmademo liksom. Sen så är det väl en Feel Like Heaven, är det inte en med i hans valt också. Men i vilket fall så har vi aldrig fått höra studioversionen, Kiss egna. Den är hittad, vet jag. De har hittat de tre låtarna som Kiss spelade in i, eller som de färdigställde i Penny Lane Studios. För det var så här, det de lade i Ace Studio var grunden, trummor, bas, gitarr. Och sen så åkte de till Penny Lane och la på sång och dubbade lite gitarr och sådär. Deadly Weapons har vi haft i alla möjliga år. Det är ju den som låter som till viss del som Love's a Deadly Weapon i refrängen. Men den är alltså inspelad i januari, februari, mars 81 egentligen. Och det är då Erics första riktiga studioinspelning med bandet. Likadant. Och det här är svårare att reda ut. Nowhere to Run. Och då är det så här. De spelar in en version 1981 utan solo. Det är alltså bara Paul och Gene och Eric, möjligen Ace. Jag tror inte det. Och det är bara kompgitarr och inga sologitarr eller någonting. Och den demon finns ute. Man kan ju lyssna på den på YouTube. Och det är ju lätt att höra om det är den. För då är där ett soloparti utan ett gitarrsolo. Att det blir bara kompet liksom. Plus att den har inte hela delen av introt. Den går rakt in i riffet om man säger. Men låten och strukturen är densamma. Och efter detta så finns det en version till. Och det är den som är på Kiss Killers. Den är då inspelad i februari, eller maj brukar de säga. Våren 82 säger vi, för plattan släpptes ju i juni. Jag vet inte fan om de hade hunnit mixa så fort så att den är inspelad i maj. Men vi säger våren 82 så är den inspelad. Då med Bob Kulick på gitarr såklart. Men i övrigt så låter ju for all intents and purposes likadant som demon. De ändrade faktiskt ingenting där. Det är den andra versionen. Sen har vi en tredje version. Då är det så här också att slutet av 80-talet så det var den enda gången som Kiss var lite roliga med att försöka släppa lite låtar på singlar som inte var ute innan. Till skillnad från andra band så alla deras singlar har alltid varit astradiga. Det har aldrig funnits en live-låt eller någon demo eller någonting kul på B-sidan på singlar, utan alltid varit samma, en annan studiolåt än den som är huvudlåten. Men så släppte de en skiva som heter First Kiss Last Licks. Allt det här är i samband med Hot in the Shade. Och det finns mycket att säga om det, att de börjar blicka tillbaka där. Och First Kiss Last Licks är en promoplatta med 8 låtar. På A-sidan är 4 låtar, bara Gene-låtar, från Hot in the Shade. Love's a Slap in the Face, Prisoner of Love, Betrayed. Och en till, tror jag. Och på B-sidan så har vi dels Juice och Strutter från första Kiss-demon 73. Det var första gången de släpptes officiellt. Och sen har vi Partners in Crime och Nowhere to Run. Och de skulle vara remixade. För Paul var aldrig riktigt nöjd med Killers-mixen på Nowhere to Run och de nya låtarna. Så det de har gjort, det är ingen stor remix. De har beefat den lite. Alltså det är det som vi idag skulle kalla för lite så loudness wars, gissar jag. Volymen är lite högre och kanske att det är lite mer punch. Men det är inte det att de har separerat ut instrumenten och mixat om det helt för att göra ett annat ljud eller någonting. Utan man har gett en lite extra punch bara. Och den har ibland gått som i bootleg-kretsar som en Nowhere to Run-demo. Och det är det ju inte, utan det är bara då en remix. Den dök även ut på lite singlar. Forever-singeln vet jag den är med på. Och den är ju med i boxen också, The Box Set 2001. Just den här versionen då med lite punchigare ljud. Jag tycker inte det är så vansinnigt mycket, men det finns ju även en Rise to It-låt med en full guitar-version. Jag hör fan ingen skillnad. Och jag är ändå rätt intresserad. Jag letar efter detaljer som ibland inte finns där. Men när jag lyssnar på den så bara, nej. Strunt i det. Det här är de tre versionerna av Nowhere to Run vi har. Demon från 81 utan gitarrsolo. Killers-versionen från 82 med gitarrsolo och banan. Och den tredje versionen som då är en liten remix från 89. Sen finns där någonting som brukar gå under benämningen The Elder Demos. Och då går Just a Boy in i Nowhere to Run. Och så ska det vara från The Elder-inspelningarna. Den är fejkad. Det är sån här fan som har suttit och kokat ihop. Naturligtvis säger ju vi, eftersom vi då kan förstå text. Och ingen kan ju tänka sig på något sätt att Just a Boy har någonting med Nowhere to Run att göra. För Nowhere to Run är Pauls desperata kärleksvädjan till en före detta. Medan Just a Boy handlar om en påg som är ute och seglar och har det lite jobbigt. Så ni som har den, alltså den var aldrig påtänkt till The Elder. För den är inte skriven med det i åtanke. Möjligen att musiken kanske var lite påtänkt, det vet vi ingenting om. Men låten med den texten hade aldrig någonting med The Elder att göra. Så det kan vi ju vara lite så nöjda med. Och när de kom så långt in i The Elder-processen, alltså om de är den första veckan på The Elder-inspelningarna, absolut, då kanske de körde den. Men när de har kommit så långt in i processen att Just a Boy är skriven med text, då är de helt på det klara att det här är en temaskiva om en liten tuffe som ska jaga stor tuffe och hålla på med gamlingar. Och då finns det inget utrymme för Nowhere to Run. Så den demon, det är demon från våren 81 som inte har med The Elder att göra, utan som kommer från Penny Lane Studios när de skulle skriva stenhård rockmusik igen. Så den kan ni bocka av. En Nowhere to Run utan gitarrsolo, 2 Nowhere to Run med gitarrsolo från Kiss Killers, 3 Nowhere to Run remix från singlar och First Kiss Last Licks och Kiss Box Set. Så. Då kommer vi till Partners in Crime. Har jag nämnt det förresten att det kommer en bok som... Nej, det blev för glöttigt här. Att man kan boka den på Ginza, det får ni leta upp själva när ni går in på Ginza och ser att vi ligger etta på topplistan där. Partners in Crime då? Jo. Där har vi ytterligare en låt, uppenbarligen, eftersom den är med på skivan. Och det blir lättare om det är låt och inte text som är med på skivan. Paul och Adam Mitchell som har skrivit. Och den här låten var Paul väldigt nöjd med, dock inte just Killers-versionen. Hur vet vi då detta? Jo, därför att de gick faktiskt in och spelade om trummor och lite gitarr för att ha med den på Creatures. Nu har du satt kaffet i nattmössan, säger någon. Och det har jag absolut inte. Lyssna. På våren 82 där spelade de in låten i studio och lade med den på Kiss Killers. Paul tyckte väl någonstans att den skulle kunna bli lite biffigare. Och så när de, då på sommaren 82 när de bestämde sig för att göra Creatures och göra den där rockmusikskivan igen. I augusti 82 spelade de till exempel in Not For The Innocent som en duett mellan Paul och Gene. Och så där finns ju en fantastisk demo som läckte ut för några år sedan. Den är väl värd att lyssna på om ni inte har hört den. Ligger väl på YouTube. Men... då tänkte Paul att jag vill ha med Partners in Crime på Creatures-plattan. Men det går ju inte med den ljudbilden som är på Killers. Eftersom de då hade bestämt sig för att Creatures skulle vara något i hästväg bombastiskt. Så det de gjorde var att de behöll sången, de behöll gitarrsolot inspelat av Bob Kulick. Och de behöll viss computer. Men Eric spelade om trummorna. Och det är för mig helt otroligt att det här inte lyfts och pratas om mer. Eftersom denna Partners in Crime heter då Remix, precis som Nowhere to Run, och den är med på First Kiss Last Lick, så den kommer med på, om man köper, vilken är det, I was Made for Loving You live CD-singen från Alive 3, så är Partners in Crime med där. Står ingenting om att det är någon remix eller någonting där heller, men det är då den här versionen, och det är verkligen ingen remix, för en remix är ju att man tar befintliga element och stuvar om ljudet lite, utan det är ju en partial re-recording, som vi i branschen säger. Till och med Julian Gill, denna fantastiska människa som jag bara önskar allt gott i hela världen, när han går igenom låten i sin bok om alla Kiss-låtar, så nämner han bara att det finns även en remix-version med lite biffigare trummor. Lite! Det är ju för fan som att jämföra en Tussilago med Höganäs. Det är ju helt andra trummor. Mycket biffigare, mycket större trumriff, heter det inte, trumfills som verkligen kommer från Creatures of the Night-plattan. De här riktigt klassiska som bara är med på den plattan, Eric Hart trumfillen, så fick ni lyssna på det också. De trumfillen, sådana är ju med. Alltså han är ju verkligen ombedd att du sätter denna och gör den som vore det rock'n'roll hell, typ. Plus att de då har tagit bort, en av kompgitarrerna, tror jag. Och de har spelat om basen. Basen är också helt omspelad. För att på Killers-plattan är det Paul som spelar basen. Medan på Creatures så är det ju vem som helst. Det kan vara både studiostädaren eller Jimmy Haslip eller Gene själv. Gene spelar ju bara i mån av tid och intresse. Som alla de andra. Men det är i alla fall en helt annan bas på Creatures-inspelningen. Jag kallar den för Creatures, den kom ju inte med på skivan. Det vet jag, för jag har LP-skivan. Jag har läst på baksidan och sett att nej, den är inte med. Men jag kallar det för Creatures-inspelningen, för det är så uppenbart att det är en Creatures-inspelning. Så basen är omspelad, trummorna är omspelade och en del av kompitarna är omspelade. Men sången är densamma Och nu ber jag för att få citera min kära vän och kollega Charles Lindblom. Paul låter fortfarande som ett mongo i Sink and Swim. För han, vi diskuterade den här låten lite fram och tillbaka, så tyckte han, ja, jag tycker det är en ny sång. Och så sa jag, men lyssna en gång till, för jag är övertygad om att det är exakt samma sång. Och ja, jo, du har rätt, för han låter ju som ett mongo i Sink and Swim. Så det kan ni lyssna på Paul som låter som ett mongo om ni vill. Väldigt roligt uttalande från gamle Charlie. Och framförallt lyssna på trummorna. Alltså, ni behöver inte ta mina ord för detta. Ni har ju helt egna öron att lyssna med. Skillnaden är ju att man måste veta vad man lyssnar på istället för vad man lyssnar med. Och in och lyssna på trummorna i gitarrsolot. Och framförallt efter då när han sjunger det här Mongo Sink and Swim och sånt. Därför att där händer inte så mycket på Killers-versionen. Men däremot så är det en massa fills och sånt under på Creatures-versionen. Så det är ju coolt, det är ju jäkligt coolt. Men det lustigaste är ju då, varför finns den här versionen utgiven? För det är en sån som brukar heta First Recording, Partners in Crime First Recording eller Partners in Crime Demo. Och det är ju också, det är ju sant faktiskt på ett sätt att det är en demo, men det är ju ingen First Recording. Den är ju gjord i efterhand, efter att de hade bestämt sig för att göra fetare ljud på en annan platta. Så det, varför har den läckt ut? Det är det märkligaste. Den är alltså med på First Kiss Last Licks. Det kollar jag, det började jag Carl och kolla, för jag har inte skivan. Han fick göra det. Och det är den nya versionen då, med nya trummor. Men om man tar fram Forever, CD-singeln som jag håller i min hand, den rosa. Nu håller jag upp den för mikrofonen här. Så ni ser allihopa. Och där står det bara Partners in Crime 349. Står ingenting om en remix. Och det är det inte heller. Det är Killers-versionen här. Var kom den ifrån när First Kiss Last Licks har den andra? Och sen då, om man köpte CD-singeln på I Was Made For Loving You 1993, så fick man, och då läser jag igen, bara står bara Partners in Crime, Stanley Mitchell. Ja, ingenting annat än det. Och så lyssnar man bara, men vänta, det här låter ju annorlunda. Andra effekter i början, ingen bas där, och där är de märkliga trumfillen. Det måste ju ha varit någon som bara har sett, ja, vi ska ha med de här två låtarna. Ja, jag tar detta bandet här, det står Partners in Crime. Och så gjorde han det. Och sen så var det två versioner på den. Och så har de inte, ibland har de inte spolat eller något. Jag vet inte. Skitmärkligt är det. Och vansinnigt roligt såklart. Det är ju lite som när vilket band som helst har råkat släppa ut någonting som inte var meningen. Jag pratade med min kära vän och kollega Sverre om The Purples In Rock. Och då sa han hade kanadensiska In Rock. På där Speed King inte har det här kaosintrot utan typ börjar direkt i låten. Det är ju jätteroligt också att man, ja, men den här är skivan som vi har tänkt den. Är de kvar? Nej, de har gått. Vi klipper det där i början. Alltså det är lite roligt, jag kan känna det. Och just med Partners in Crime, Paul och Gene har ju ingen aning om idag att de har gjort två versioner av den. Framförallt inte Gene, men inte ens Paul tror jag. Att de gjorde två versioner där en var påtänkt till en skiva. Och de har absolut ingen aning om, det kan jag garantera, att båda versionerna finns ute, officiellt släppta. Det kan man ju prata om till hönsen kommer hem. Liksom. Det är så roligt på så många plan. Det är lite som det här när vi pratar om Smashes for Hits-skivan. Att vi får lite, där är ju någonting mer med Ace solo, men framförallt Jeans bas i Rock'n'Roll All Night. Att det är en annan basgång. Jag undrar om de är medvetna om det, eller om producenterna bara, ja, men här var något kul, vi tar med det. Och så råkar det vara en demoinspelning. Det är inte mycket som håller mig vaken. Jo, det är mycket som håller mig vaken om nätterna. Men detta är faktiskt det som håller mig mest vaken av ren glädje. För jag tycker om att fundera på detta. Jag tycker om att fundera på att en låt som heter Partners in Crime, precis som en bok, och den är gjord i två versioner. Den släpptes bara i Europa. Sen släppte man den igen, bara på en promoplatta och som B-sida på en singel, fast i olika versioner. Sen släppte man den på en annan singel, fast i en annan version än den som var en annan version på en annan version. Och till slut så måste man ha 90 olika utgåvor för att ha två olika versioner av samma låt fast på olika utgåvor. Och det är ju jättekul. Och det är väl en av huvudanledningarna kan jag känna till att det här är poddavsnitt 71. Därför att det finns så mycket kul. Ja, det måste vara det. Det finns så mycket roligt i det här som gör att man blir helt fnasig om händerna. Hojsan, hojsan. Nej, men Kiss Killers och en smått obegriplig samling låtar. Nej, inte helt obegriplig. Nej, det är Sure Know Something istället för Beth. Men samtidigt onödigt att ge ut Destroyer en gång till. Jag köper det. På ett sätt, jag köper det. Men å andra sidan, om man då var japan och hade köpt The Elder, så fick man ju en låt mindre än alla andra i hela världen. Och de tänkte då, hur rättar vi detta fel? Vi lägger med den på Kiss Killers-samlingen för alla som bor i Japan. Så mitt i, på sida 1, så kommer Escape from the Island, 2 minuter och 50 sekunder instrumentallåt, utan något innehåll, utan förvarning, utan omsvep. Så bara... Och för japanerna måste det ha varit lite coolt. Ja, okej, vi fick 5 outgivna låtar. Alla andra fick 4. Screw you. Fast de kanske inte tänkte på att alla andra hade ju hört den instrumentallåten innan. Det är ju jätteroligt det också faktiskt. Nu när jag tänker lite på det. Lite mer självklart att Talk to Me och Shandy dök upp på de australiensiska och möjligen nya seländska utgåvorna. För att de var ju lite hits där nere. Unmasked var ju en stor platta. Mycket för att Kiss faktiskt kom till Australien. Det hjälpte till att sälja skivor. Så det är klart att de låtarna faktiskt platsade in där. Och när man köpte de här, det kom ju sådana här digitala högupplösta filer för några år sedan, 2014. Där får man alla låtarna. Så där är ju Talk to Me, Shandy och Escape from the Island med. Så det blir en lång killersskiva där, plötsligen. Omslaget är ju vackert så man får alldeles näsblod. Det är ju en av Barry Levines bilder från The Elder-sessionerna, vilket ju återigen spär på det här att låtarna kommer från The Elder-tiden och så vidare. Men det är ju, så är det ju inte, utan det här trekantsomslaget, som man kan kalla det, kommer från Barry Levine-sessionerna för The Elder, som är en av mina favoritsessioner, trots att Gene då har håret i strut. Vilket är... Det är obegripligt. Helt obegripligt. Speciellt när struten... Här hänger ju struten fram, som flickan sa. Men när struten hänger bak... Jag känner det här blir obehagligt. När den hänger bakom honom så ser det ju mer ut som att han har page-frisyr. Och det finns faktiskt få grejer i denna värld som är mindre skräckenjagande än en demonsminkad Gene Simmons i page-frisyr à la 1994. Vissa bilder från sessionerna är faktiskt otroligt lökiga. Men Eric är bra, Ace är bra och Paul har sitt fina lila huvud, vad heter det, pannband. Och då kan man aldrig gå fel. Så jag älskar verkligen Killers-omslaget. Däremot så det är ju roligt med den rosa trekanten och de lysande gula lamporna. Så vänder man på Killers. Då är det också en rosa trekant. Och så hemtecknad. Och så hemtecknade gula streck mot brun bakgrund. Det tappar lite i charm där. Jag tittar inte så ofta på baksidan. Jag håller mig till frammen. Det blev bäst så, tror jag. Nej, nu jag måste klä på mig. För nu ska jag gå och äta påskmat snart, tror jag. Tack för att ni har lyssnat igen. Tack för att ni bryr er. Och om det är någon som kände att det där med tröja var viktigt. Jag, och innan någon frågar, så jag är inte säker på att jag trycker fler. För det är lite mäckigt och det är mycket pengar. Och det är roligare att dela ut dem för som kommer. Så alltså, får man vara nöjd med det. Så att jag vet inte. Det känns som att det var roligt en gång och så får det vara bra med det. Det kommer mycket annat. Det kanske kommer din alldeles egna... Alex Room Service Ketchup. Nej, det har också funnits. Det finns ju en flaska. Den står hemma hos David, tror jag. Det finns säkert någon annan merch vi kan trycka. Vi hittar på någonting. Glad påsk, ta hand om er. Tvätta händerna och var snälla mot varandra på internet. Tack så mycket för att ni lyssnar. Detta är avsnitt 71. Det är fullständigt barockt. Nästa avsnitt blir 72 och då går vi in. Nästa avsnitt... Då får ni själva förbereda, för jag kan inte hjälpa. Men ni får ta fram bakelse och kaffe i favoritkoppen. För nästa gång då firar vi jävlar i mig 5 år. Det hade jag inte trott när jag satte mig ner i stolen och pratade in i denna zoomen för 5 år sedan. Att det fortfarande skulle hålla på 5 år efter. Och så glöm inte förboka boken på Ginza. För det ser bra ut i papperna när chefen tittar. Ta hand om er. Vi hörs och syns. Och nästa gång så Kanske vi är i havet. God afton.